Gör av, gör av.
Där hör man sig själv, det gör man. Perfekt. Fortfarande inga lurar för dig, Emil?
Nej, det känns läskigt.
Känns läskigt, ja. Då så. Varmt välkomna tillbaka till Break It Podcast. Mitt namn är Åsa Johansson. Jag är programledare för den här podden och reporter på Break It. Och med mig har jag ingen mindre än min reporterkollega Emil Widhagen.
God morgon.
God morgon. Vi har lite, ja, vi är ju här i en studio på Kungsgatan där det pågår ett massivt vägarbete precis utanför fönstret. Så om det är lite brus och så, så vet du som lyssnar varför. Men hur som helst, vi kommer ju ändå köra på här och vi har massa spännande att snacka om idag. Vi har ju vårt upplägg med våra möten som vi haft det senaste. Vi ger er 5 snabba nyheter från veckan och sist men inte minst våra snackisar. Men först har vi ett meddelande från Breakits grundare Stefan Lundell.
Det tackar jag för. Yes, då har det äntligen blivit dags för mig att lyfta vår huvudsponsor Swedbank. Under hela året har vi ett samarbete med Swedbank och inom ramen för detta partnerskap så lägger vi mycket kraft på att lyfta fram det som vi kallar för långsiktigt hållbara affärer. Det handlar både om att göra ett företag klimatsmart men också att ha bra koll på dina affärer och strategier. Här kan Swedbank vara en riktigt bra partner genom företagets hela livscykel. Swedbank bjuder på sin kunskap genom Breakits alla kanaler. På sajten, genom webbinar, på våra event och sist men inte minst här i podden. Grymt att ni är med oss hela året Swedbank. Men nu, hög tid att lämna över till er som ska fortsätta podda. Kör!
Perfekt, det tackar vi för Stefan. Men nu Emil vill jag jättegärna höra om vad du har haft för möte i det senaste.
Ja, men som jag nämnde lite förra veckan så sitter jag framförallt och jobbar på vår stora artikel inför vårt AI Day-event nästa vecka. Det här gör jag tillsammans med din gamla poddkollega Stefan Lundell.
Ja.
Och det är alltså en lite större artikel där vi samlar de hetaste AI-startupsen och de viktigaste nyckelpersonerna i Sverige i det här communityt. Då.
Ja, den kartläggningen ser vi verkligen fram emot. Det är ett riktigt gediget arbete ni lägger ner.
Ja, det har varit väldigt kul. Men jag får ju hämta mitt möte därifrån då också i och med att det är de jag har mest kontakt med just nu. Och en av dem som jag har pratat med och som jag väl då indirekt kan avslöja kommer vara med på den här listan är vdn och grundaren för bolaget Buddywise. Vi skrev nämligen en nyhet här veckan om att de säkrar en kapitalrunda på 40 miljoner kronor som leds av VC-firmorna J12 och Quanted. Och i samband med det så pratade jag alltså med vdn Lamin Fai.
Okej, men Buddywise känner jag inte riktigt till. Vad gör de för någonting?
Man kan säga att man utvecklar en egen AI-tjänst som vill att arbetsplatser i till exempel byggindustrin, lagerindustri och sådär ska bli säkrare för de anställda. Så att lösningen är att de övervakar arbetsplatserna med kameror och via sända av sin mjukvara analyserar filmerna med olika program automatiskt då, för att fånga upp och upptäcka olika risker för olyckor och på så sätt kunna stoppa dem innan det sker. Så då kan vara kunder som är stora nordiska bolag inom typ återvinning och tillverkning och sådär.
Men du, hur sticker det här mötet ut från de andra du har haft kontakt med när du har suttit med den här kartläggningen eller fortfarande sitter med kartläggningen?
Nej, men dels så är det ju, det känns ju ändå som att det har potential att göra lite riktig skillnad. Det är ju coolt med en riktig förbättrare av någon som har hittat lika sådana här tekniken och kan undvika faktiska mänskliga skador. Det dör, jag tror det var 62 personer som dog i Sverige förra året. Det är tusentals som skadas på sina arbetsplatser.
Ja, det är fruktansvärt.
Och glöms lite bort ibland. Det fick lite mer uppmärksamhet förra året när det var lite olyckor på Norfolk bland annat. Så att de försöker onekligen ta sig an ett väldigt stort och viktigt problem. Och det är ju väldigt kul med bolag som gör det med den här nya tekniken. Och det känns ju också som att det kan finnas potential affärsmässigt. Att är det stora industribolag så har de också pengar att lägga, om de är en seriös aktör, på att det ska vara säkert för de anställda att jobba där och kan minska den risken lite för en olycka, så kan man tycka att det borde finnas pengar att investera.
Ja, visst. Men du, vad tar de med dig från själva mötet med den här entreprenören då?
Ja, men en sak som vi fastnade på, det är lite det här hur väl Sverige kommer hänga med i AI-utvecklingen. För att han satt i Berlin, för de startades under pandemin och var remote. Så han hade liksom inte stenkoll på hur det såg ut här och var lite nyfiken på det. Så vi pratade lite om det och man kommer ju att tänka ett extra varv på, ja, resonera lite fram och tillbaka kring hur det faktiskt ser ut. Och jag tror vi landade lite till slut ändå i att länder som har varit starka inom tech tidigare, lite oavsett vad det kommer för ny teknisk utveckling, om det är liksom någon ny, ja, blockchain-teknik eller om det är AI och sådär, så tenderar man att hänga på ganska bra på en ny kurva om man har varit bra techland tidigare, för att det handlar ju ändå om entreprenörer som typ Laminfy som tidigare jobbade inom industrin med säkerhetsfrågor. Det kommer en teknik, funderar över det liksom och ser hur man kan applicera det här på problem som man tidigare har jobbat med. Och så är det med ganska mycket att man kanske är, vi specialister kanske på journalistyrket tillsammans med massa andra journalister, och alla har ju sina olika kompetensområden, och sen så kommer en ny teknik och så är det vissa som tänker ut liksom nya smarta lösningar baserat på den. Och att vi då, om vi har en god tradition av att lyckas komma upp med den här sortens lösningar tidigare, så borde vi kunna fortsätta det även med den här nya AI-tekniken. Det var väl det stora resonemanget. Jag tror att vi är något på spåret.
Jag tror det handlar mycket om vana också och hur man arbetar. Har man fått in det i sitt arbetssätt att man alltid ska liksom försöka se vad är det nya, vad måste vi haka på, så tror jag att man absolut har en kortare startsträcka vad det än är. När man pratar om tekniska utvecklingar, för man är så van vid att alltid liksom vara på tårna och liksom titta på vad är härnäst, vad kommer, vad måste vi ha koll på.
Precis, och jag vet, vi har ju flera små svenska startups som är med i det här hypade inkubatorn Y Combinator som var Demo Day-dagarna. Ja. Så att det säger väl ändå en del att Sverige är ganska överrepresenterat där jämfört med många andra länder.
Men helt klart. Ja, men spännande. Vi får helt enkelt fortsätta hålla koll på det här bolaget och andra bolag såklart inom det här segmentet.
Har du haft något möte, Åsa?
Ja, jag har träffat en, det var via videolänk, en person som heter Martin Blomberg som tillsammans med en annan kille som heter Tommy Remonen har grundat bolaget Agteria Biotech. Och det här bolaget kommer direkt från ett forskningsprojekt på KTH. Och de har en tydlig inriktning. Kossor.
Det finns tech överallt alltså. Till och med kossor. Eller?
Jajamensan. Letas in bland bondgårdar och kossor. För kossor står nämligen för ungefär 10% av världens växthusgaser på grund av deras pruttar, avföring, rapar och foder. Men det här menar då Martin Blomberg att det här bolaget kan ändra på. Och det här tycker jag var så himla intressant, jag hade inte ens tänkt på det. För om kossor vore ett land så skulle det vara det tredje största landet i termer av utsläpp efter Kina och USA. Med cirka 5 gigaton växthusutsläpp årligen.
Ja, det är ju sjukt mycket.
Alltså hur sjukt från kossor? Alltså fatta hur många kor det finns. Alltså visst, det här kanske låter jättelöjligt. Men det känns som att när vi snackar om det så fick man verkligen en sån tankeställare. Bara, herregud.
Ja, men jämför man med ett land så blir det ju uppenbart hur stora kvantiteter är. Men jag tänker, man har ändå tänkt tidigare sådär att man vet att kor släpper ut mycket och att det är ett stort problem.
Ja.
Så att de har ändå lyckats hitta någon ny vinkel på det här.
Exakt. Så enkelt förklarat så har Martin och Tommy utvecklat en ny molekyl som kan användas för att minska kossornas metanutsläpp som de alltså fiser och rapar ut. Och genom att använda molekylerna i en sorts fodertillsats som kossorna käkar så kan metanutsläppen minska ordentligt då. Och tester som har genomförts där djuren fått äta foder med den här tillsatsen visar att utsläppen har reducerats med omkring 70%. Och varför jag fick upp ögonen för de här killarna, eller då Martin som jag snackade med, var för att de har tagit in kapital från Norrskensfonden Norrsken Launcher med Erik Engeland Nilsson i spetsen. Så Norrsken Launcher kliver in med 13 miljoner kronor i en pre-seed-runda och även riskkapitalbolaget Mudcake investerar bara omkring 3 miljoner kronor. Och Engeland Nilsson, som för övrigt också var med i det här mötet när jag pratade med Martin, han verkade helt såld och han säger att han under sina 7 år på Norrsken inte har sett ett enda case som har samma realistiska möjlighet och potential att minska de totala globala växthusgaserna med 1%.
Det är väldigt smart ur ett PR-perspektiv av Erik Engeland Nilsson att säga det här, för man reagerar ju verkligen på kanske ett annat sätt än om man bara hade läst artikeln annars. Får man det här citatet om det här att det här mest revolutionerande han har sett på 7 år och det ska, ja, minska det globala koldioxidutsläppet, då reagerar man ju verkligen. Och jag tror att ja, vi snackade om det på redaktionen och de flesta läsarna tänkte nog till ännu en extra gång och bara wow, det här kan verkligen bli något.
Absolut, det här, alltså, det fångar verkligen uppmärksamhet, men jag tror inte han skulle säga det om han inte verkligen trodde på det. För det hade ju varit, alltså att säga en sån sak, det är ju ändå verkligen, alltså det ligger verkligen tyngd i det.
Jag håller med dig, jag gillar det, men då får man ju också vara beredd att liksom stå för det några år senare också.
Oh ja. Det här,
så jag gillar det, det är jättebra.
Alltså det gäller ju verkligen att följa upp på det här och följa dem noga och se vad som faktiskt händer.
Men du, hur ska det här bolaget tjäna pengar? Vad har de för affärsmodell?
Ja, men affärsmodellen går ut på att fodertillsatsen då säljs till foder- och mineralföretag som i sin tur säljer det vidare till bönder. Så i slutändan så är det de stora kött- och mjölkföretagen som måste reducera sina utsläpp. Så det är de som behöver den här lösningen snabbt då, enligt Martin. Och enligt honom så har de dialoger redan nu med flera av de största aktörerna i Europa.
Nu är jag långt ifrån biotech-expert, men det känns ändå som att man har hört lite liknande grejer tidigare. Finns det inte någon liknande lösning sedan innan?
Ja, men alltså, de senaste åren så har det dykt upp flera förslag på lösningar som ska minska metanutsläppen. Som exempelvis att man tar ett ämne från exempelvis rött sjögräs. Men de lösningarna har antingen varit för dyra eller ineffektiva. Och lösningen eller molekylen som Acteria Biotech forskat fram kostar betydligt, betydligt mindre än andra lösningar som testas. Men ska då vara lika effektiva för att reducera metanutsläppen. Men med det sagt, vi måste verkligen följa upp på det här och se hur det går. Så ja, du som lyssnar, har du tankar, inspel om det här bolaget eller kanske om Norrsken, så får du jättegärna höra av dig. Mig når du på asa@breakit.se. Nu är det dags för 5 snabba nyheter från veckan. Det nederländska riskkapitalbolaget Main Capital är en flitig investerare även på den nordiska marknaden med fokus på SaaS-bolag. Och nu har Main Capital stängt 2 nya fonder där de totalt har tagit in drygt 28 miljarder kronor. Charlie Swemstra är grundare och investeringschef på riskkapitalbolaget och säger i ett pressmeddelande att de vill fortsätta med konsolideringen på mjukvarumarknaden. Han säger också att de med det nya kapitalet ska fortsätta vara en nyckelspelare i konsolideringen av den fragmenterade mjukvarumarknaden genom att bygga internationella, ledande europeiska och transatlantiska koncerner. Och i Norden har det här riskkapitalbolaget funnits sedan 2019 och sedan dess har det blivit totalt 12 innehav, varav 4 stycken i Sverige. I Sverige går idag cirka 2% av vinförsäljningen via e-handel. Och nu meddelar e-handelsbolagen Vinoteket och Winefinder att de går samman i en affär som bildar en ny marknadsledare vad gäller privata aktörer som säljer vin på nätet i Sverige. Anders Signell, som nu blir vd för det sammanslagna bolaget, säger att Winefinder har kunder som är mer specialintresserade med höga ordervärden, medan Vinoteket har en större och bredare målgrupp. Med en gemensam plattform, distribution och logistik kommer de här bolagen därmed få flera stordriftsfördelar, menar han. Ledningen för den nya koncernen har inga planer på personalneddragningar i dagsläget och bägge varumärkena ska också finnas kvar. De gamla ägarna av Vinoteket och Winefinder tar alla andelar i det sammanslagna bolaget. Och ägarna bakom det då flera gånger större Vinoteket tar lejonparten av aktierna i den nya koncernen. Och det innebär att Vinotekets huvudägare är familjen Bartholdsson tar ett ännu fastare grepp om marknaden för privata aktörer som säljer vin på nätet i Sverige.
Fintechbolaget Saver tar nu in 10 miljoner dollar, alltså 108 miljoner kronor, i vad bolaget beskriver som en förlängning av sin A-runda från 2021. Bland investerarna i nyemissionen finns bland annat Evolution-grundarna Fredrik Österberg och Jens von Barr, familjen Hobom Hjälte samt King-grundarna Sebastian Knutsson och Riccardo Sacconi. Bolaget, som har nischat in sig på e-handel av sällanköpsvaror som bilar och kök, satsar inte på att leverera en färdig kassalösning till skillnad från till exempelvis Klarna och Qliro. Tjänsten handlar snarare om en infrastruktur som kunderna kan bygga vidare på och anpassa efter behov. Grundaren och vdn Amir Marandi säger att de inte behövde pengarna och att de inte hade planerat att ta in mer kapital nu. Han säger, citat, Men möjligheten att få några av Europas smartaste människor som investerare samtidigt som vi kunde få ytterligare torrt krut öppnade upp för spännande möjligheter som vi inte kunde tacka nej till. Rundan innebär att Saver har tagit in cirka 324 miljoner kronor sedan starten 2016. Nu väcks ny kritik mot batterisatsningen Northvolt efter att en granskning från Dagens Industri visat att skattebetalarna står för 88 miljarder av de resurser som har tillförts bolaget. Northvolt har plockat in cirka 214 miljarder kronor i olika typer av finansiering sedan starten. Utöver privata investeringar kommer alltså 88 miljoner från olika typer av offentliga aktörer. Allt från svenska statens kraftbolag Vattenfall till Vinnova, AP-fonderna och Europeiska investeringsbanken. Det offentliga står också för betydande kreditgarantier. Uppsidan är privat men nedsidan är offentlig, summerar forskaren Christian Sandström det i DI:s artikel. Han pekar där också ut Northvolt som ett exempel på en så kallad grön bubbla och säger att ingen risk är för stor när någon annan betalar. Northvolts kommunikationschef Anders Thor påpekar i tidningen att på sin sida att det offentliga just Sverige står för en förhållandevis liten del av stöden. När det går in i Tyskland går staten där in med 10 miljarder i kapital och i Kanada över 40 miljarder, menar han.
Har du koll på vad inkognitoläge, du vet det där som går att använda sig av i webbläsaren Google Chrome, faktiskt innebär? Nu tvingas Google själv till bot och bättring. Miljarder av datapunkter som techjätten felaktigt samlats in i just ett så kallat inkognitoläge kommer att förstöras, vilket Engadget har rapporterat om. Bakgrunden till att datapunkterna kommer att tas bort är av en förlikning som techjätten accepterade efter att ha stämts för felaktig datainsamling för flera år sedan. Personerna som stämde Google menar att bolaget vilselett användarna om vad inkognitoläge faktiskt är. Google har i sin tur sagt att företaget varnat för att ett inkognitoläge inte betyder osynlig. Då har vi kommit fram till vår sista del i veckans avsnitt av Breakit Podcast, vilket är våra snackisar. Och du, Emil, har e-handel på gång här.
Absolut. Det har varit lite påsk på Breakit och det har varit kanske lite lägre tempo på sajten än vad våra läsare är vana vid. Men vi har haft två väldigt spännande e-handelsintervjuer som jag tänkte att vi skulle prata lite om.
Ja.
En av dessa är med en Björn Andersson som är en riktig doldis. Jag har gjort en spännande resa. Och sen Patrik Rees som är mer en välkänd e-handelsprofil. Och ja, bryta ner lite deras tankar kring att driva e-handel. Men först, jag vet inte riktigt hur du känner, men jag tänker ibland att e-handel kanske glider lite längre ifrån övriga techsektorn och vår bevakning och sådär ibland. För några år sedan så var det ju mer kanske att de stora riskkapitalbolagen investerade i e-handel, de satsade på mer renodlade e-handlare. Nu vet jag inte om det sker i samma utsträckning. Jag känner ibland att det kommer lite längre ifrån. Jag vet inte, tycker du att det är lika hett som alltid eller har du någon tanke?
Alltså jag tycker e-handel är riktigt himla hett fortfarande. Och det är bland annat för att det finns så många entreprenörer som verkligen har blivit riktigt, ja men, vad ska man säga, kändisar i näringslivet för att de har lyckats att bygga ett stort lönsamt bolag från absolut ingenting. Och visst, vi har ett sämre ekonomiskt läge i konjunkturen generellt, folk handlar lite mindre, men jag tror absolut att e-handeln kommer att fortsätta blomstra framöver.
Ja, men för det har ju varit lite lägre tillväxt i industrin kanske sen, ja, efter den här pandemiboomen föll. Och det är väl efter det visst, som den inte är samma tillväxt längre, det är kanske lite mer mogen industri, då finns det en risk att man glömmer bort det lite.
Men du, den här Björn Andersson, vem är han egentligen?
Ja, men som sagt, det här är ju en dålig så. Jag tror typ inte att någon har skrivit om honom och hans bolag och resa tidigare, som jag förstått det. Okay. Men han driver i alla fall en inrednings-e-handlare som heter BGA. Och han tog över det här som en hobbyverksamhet från sin pappa år 2004. Och då omsatte den knappt 50 000 kronor per år. När Björn Andersson idag summerar bokslutet för 2023 så hamnade omsättningen på 354 miljoner kronor och ett resultat före skatt på 38 miljoner kronor. Så det har kommit ganska långt sen de senaste 20 åren då.
Ja, verkligen. Det verkar inte vara någon hobby längre.
Nej, men han säger att han har arbetat 100 timmar i veckan i snitt, tvingats belåna huset ett antal gånger för att rädda bolagets ekonomi, och också att han inte ens har vågat fria till sin sambo för att han säger att det har varit så skakigt. Nu verkar ha rätt ut sig med god lönsamhet och sådär, men
oj,
det var ändå en spännande vinkel.
Dramatiskt. Undrar vad hans pappa har att säga om det här som han tog över bolaget från.
Precis.
Men vad säljer de för någonting?
Ja, men fram till slutet av 2012 så var BGAs huvudsakliga verksamhet att via fysiska butiker sälja framkallning av film och digitalisera gamla videoband till DVD. Men lite parallellt med detta så hade Björn Andersson då börjat kika på att sälja fotoramar till samma kunder då. Så att han berättar att, jag tror det var på nyårsafton 2012, så tog han steget från att vara mer traditionellt bolag till att komma ut på nätet och bli en e-handlare. Så att första året sålde de typ drygt 1 miljon, men började utöka sortimentet. Han blev intresserad av digital marknadsföring och sådär. Testade väl sig fram på egen hand, som jag förstår det. Och breddade produktkategorin så de idag säljer också affischer, speglar och de här ramarna då, som verkar vara stora kategorin.
Okej, så 2013 var första e-handelsåret av det här bolaget.
Ja.
När tog det liksom fart på riktigt?
Ja, men det verkar som att försäljningen exploderade mellan 2019 och 2021. För då gick hans e-handel från 50 miljoner till 250 miljoner och har då tickat på ännu mer efter. Och han säger att det har hela tiden funnits en underliggande lönsamhet på drygt 10% av omsättningen, men att de hela tiden har investerat i princip all vinst i tillväxt. Då. Det är inte alla som vågar göra det. Men han har inte tagit in något riskkapital, äger därför stor majoritet av bolaget idag utöver visst personalägande. Men det verkar ha kommit med vissa kanske personliga baksidor då, att han har fått slita väldigt långa veckor och tagit personlig risk med belåning av hus och sådär.
Ja, verkligen.
Vi pratade ju faktiskt lite om det här redan förra veckan, att driva bolag som en e-handel utan riskkapital. Vad tänker du med de uppoffringarna som det har inneburit? Är det rimligt? Och han säger att han ska nå till 1 miljard 2028.
Oj!
Kan man göra det och bara fortsätta bootstrappa sig dit?
Alltså, jag är ändå ett stort fan av det här med att inte snåla sig fram. De har ju uppenbarligen investerat i tillväxt och det verkar ju ha gett resultat. Men jag tror att det är så otroligt individuellt liksom, för vissa personer kanske liksom älskar att jobba 100 timmars veckor och de kanske tycker att det är riktigt liksom exciting med att oj, det är lite läskigt, jag måste belåna huset, men jag gör det för bolaget liksom. Och jag kan tänka mig att man kan bli ganska liksom uppslukad i det och att det liksom är hela ens liv. Så känner man liksom att det verkligen ger någonting, inte bara för bolaget men för en själv, vilket plan det än må vara på. Shoot, herregud, gör det. Men man bör väl hålla koll på sig själv där och hur man mår. För det är ju lätt att bli liksom väldigt carried away och sen så kanske man inte märker av att man exempelvis är stressad och då kanske det inte blir så bra. Men å andra sidan, exempelvis, säg att jobba 100 timmar själv utan att ha någon liksom, riskkapitalist eller investera med dig. Bara för att du skulle ta in riskkapitalbolag och kunna andas ut lite på den fronten betyder ju inte att du inte skulle jobba 100 timmars veckor. Det är ju väldigt svårt att liksom veta innan också.
Precis. Ja, men det är ju, jag tänker också, en aspekt av det är ju att det är ett jävla baserat bolag då. Och startar, liksom har gått under radarn, ingen har känt till dem. Det kanske liksom inte riktigt har varit ett alternativ heller att få in finansiering. Det är inte superlätt och framförallt inte om man inte sitter i Stockholm eller någon annan storstad på det sättet.
Nej, verkligen inte.
Så att, skulle jag gissa, då kanske det bara har varit det naturliga, alltså lite, det är så här man måste driva ett bolag. Har ju många entreprenörer mentaliteten. Det är ju ett nytt fenomen att man liksom tänker att det ens är en möjlighet att få in annan sorts finansiering, kan man väl säga.
Ja, visst.
Men sen har vi alltså en andra intervju också med Patrik Rees alltså, som är en riktig e-handelsprofil, välkänd i branschen. Han har ju byggt upp den mer stora kända e-handeln Bygghemma, som alltså idag har blivit BHG Group, noterat på börsen. Och också en av de tidiga investerarna bakom noterade snus-succén Hype och investerat i en del annan e-handel. Och om man säger att Björn Andersson har varit inriktad på fotoramar så har väl Patrik Rees snarare varit tidig, men på lite större produktkategorier då, i allmänhet. men det kanske blir ändring på nu efter den här intervjun. För nu lät som han kommit in på lite nya tankar. Det var inte riktigt lika mycket snack om hela hans resa. Men han var nu inne på att AI kommer helt förändra grundvalarna för e-handeln. Det är som när Spotify ersatte CD-skivor.
Det är ju verkligen stort i sådana fall. Hur då?
Ja, men han säger att det handlar om att det liksom river ner de hinder som stoppar vem som helst från att starta en ny e-handel. Och att man tidigare fick betala och investera ett par miljoner i början för att bygga en sajt, och att man idag bara kan göra det för 100 000 färdig på en vecka med de här nya verktygen. Och hans slutsats är liksom, på grund av det så kommer e-handlare behöva vara mycket mer snabbrörliga, vara väldigt kostnadseffektiva, och liksom när i en värld där marknadsföring och annonskunskaper är helt generiska måste man ändå hitta ett sätt att driva trafik till sina sajter. Så att på olika plan så ritar det här om kartan helt och hållet. Utmaningen som alla har är väl det här med marknadsföringen. Men den är ju mindre för de stora e-handlarna som redan har vunnit mark. De har ju sin befintliga kundbas och etablerade domännamn som de kan kapitalisera på. Så att han tror att i läget som det är nu så är det väldigt svårt att starta ett nytt hype eller bygg hemma som riktar in sig till en så här större kategori och mer brett. Och ska man ta sig an en sån aktör så måste man köpa så otroligt mycket marknadsföring och vara mycket bättre på det de redan gör. Det kostar för mycket helt enkelt.
Och vad menar han att man ska satsa på istället då?
Ja, men nu är han inne på att man ska satsa mycket mer på de här nischade spelarna. Det stora har förvisso svagheter som går att utnyttja. Har man ett brett och spretigt segment så kräver plattformen och visningsfunktionerna att de också är väldigt allmängiltiga. Men ja, som sagt, då kan resultatet bli lite urvattnat, och de här nischade, specialiserade e-handlarna kan utnyttja detta. Så han tycker att istället för att tänka brett ska man tänka smalt, hitta en vertikal och skjuta in sig för att bli bäst på just den. Och det låter ju som att man har en poäng. Men det innebär ju också att vi får se fler, kanske Björn Andersson-entreprenörer som hittar sin lilla grej och gör jättestor på just den, snarare än höra fler Patrik Rees-historier och kanske typ Per Svärdsson som tar böcker eller läkemedel och gör det till en nätnisch. Men det är väl det, att det är en lite mer mogen industri som vi pratade om, att det har gått från den här supertillväxt till att det tuffar på, det går framåt. De flesta tror att e-handeln kommer vara större om 1, 2, 3, 4, 5 år än vad den är idag, men att det kanske inte är 100% ökning liksom hela tiden, och att bara allt ska köpas på nätet, utan att mer sakta men säkert tar en lite mer mark. Men Åsa, du har ju intervjuat en hel del e-handelsentreprenörer senaste året. Jag vet att en av dem är Maja Delores, grundaren Madeleine Törnblom. Hade hon något spännande att säga, vad liksom framtiden kring e-handel och bästa tipsen för att bygga upp e-handelsbolag och så?
Ja, alltså hon har ju verkligen byggt upp sitt Maja Delores, som då säljer kläder för ryttare, alltså inom ridsport. Och hon omsätter ju en himla massa och går med en rejäl lönsamhet. Och någonting som jag verkligen tog med mig när jag pratade med henne senast, för hon säger att man måste veta varför kunderna ska välja just sitt bolag framför en konkurrent. Och det är verkligen så himla superviktigt. För någon kan alltid kopiera din produkt eller ta den ifrån dig, men de kan aldrig ta ditt varumärke. Så Maja Delores har byggt en plattform bland annat för sitt community, där kunderna, förutom att köpa kläder, kan ta del av artiklar och annat liksom innehåll. Så att som vi har pratat om förut i podden, att liksom just för e-handlare, hur viktigt det är att ha det här liksom känslan av att man inte bara köper en produkt, utan man känner någon form av liksom, att man är en del av ett sammanhang på något vis, tänker jag. Men hon var också väldigt rätt i tiden. Alltså ridsport stod inför det här skiftet som det håller på att gå igenom nu, att det går från att vara väldigt, väldigt traditionellt till att man testar på lite nytt, och där ibland är kläder en av de här sakerna då. Så det var en sak. Men en annan entreprenör som jag också tänkte nämna är en tjej som heter Elin Åresten. Och hon är inte alls, eller hennes bolag Knatteplock är inte alls lika stort som Maja Delores. Men hon startade i alla fall ett Instagram-konto med samma namn som bolaget Knatteplock för några år sedan. Och det gjorde hon som en dagbok för sig själv. Och dagboken där, eller inläggen hon gjorde, handlar om recept som hon tog fram till sin dotter och som hennes dotter tyckte om. Och det här handlar om plockmat för barn, eller BVL, som då är en metod för hur man introducerar mat där barn får äta själv från att de är 6 månader gamla. Så hon höll på med det här instakontot och följarskaran växte snabbt. Och då blev det tydligt för henne att det var andra som också ville ha inspiration och information om det här området. Och hon insåg att det finns ett hål på marknaden. Hon hittade inga varumärken som sålde liksom produkter som riktade in sig på just den här matmetoden för barn. Eller som pratade liksom om matglädje på det sättet som hon gjorde, tyckte hon. Hon tänkte att hon borde testa. Så hon hade ju då redan en målgrupp. Liksom. Den fanns ju där. Så hon testade att dra igång och det gick bra. Så det är också ett sätt, det handlar ju också om en community. Men där var det också att, det var inte så att hon tyckte att hon hade en jättebra idé som hon försökte sälja på folk. Utan hon gjorde ju det här för sin egen livssituation. Och sen insåg hon att, men herregud, det finns ju massa folk här som följer mig och som kanske vill testa det jag gör.
Hon började med att hitta problemet och sen...
Exakt. Och det är ju ofta... Precis, det är ofta ganska framgångsrikt som en entreprenör att man ser ett tydligt problem och inte liksom förälska sig i en egen idé om att jag tycker det är skitbra, nu måste alla andra också köpa det.
Det är väl det mest klassiska tipset från alla startup-coacher och liksom... Ja. Startup 101, att man börjar med att hitta ett stort problem och sen testar man sig fram hur man ska lösa det. Och har man både det här problemet och communityt som man kan sen sälja någonting mot, då låter det som att man har alla komponenter för att hitta ett väldigt hållbart affärscase.
Precis, och jag tänker bara säga det också, för du var inne på det här med nischade aktörer. Alltså både Maya Dolores och Knatteplock är ju verkligen super nischade. Just Maya Dolores med kläder för ryttare och Elin då med sitt knatteplock som riktar in sig på den här matmetoden för barn då. Så det är verkligen inte att det är så här, man säljer hur mycket ridgrejer som helst eller man säljer allting som har med små barn att göra, utan det är verkligen, verkligen nischat och det verkar ju vara framgångsrikt.
Precis. Går man mer internationellt också så är det ju ändå en jättemarknad. Även om man är mycket mindre än de stora spelarna så kan man ändå bryta sig in och tjäna massa pengar.
Exakt. Och är du en entreprenör som har en resa som du tycker att vi borde lyfta? Du kanske har tips att dela med dig av, lite snedsteg du har gjort. Eller så som du tror kan hjälpa andra om du delar med dig av det. Får du jättegärna höra av dig. Mejlar ni på asa@breakit.se.
Mejlar ni på emil@breakit.se.
Då så är det dags för vår andra snackis och vi måste verkligen prata om detta, och det är den nya exitskatten i Norge som milt sagt har blivit en snackis i techsfären. Och det handlar om att vårt grannland har gett vissa rejäl huvudvärk, och det handlar främst om förmögna människor eller åtminstone förmögna på pappret, då däribland framgångsrika entreprenörer.
Det här tycker jag man har sett jättemycket om på Twitter och LinkedIn och sådär. Men jag och många andra känner nog att man inte förstår exakt vad den här exitskatten handlar om. Man ser bara norsk ilska. Vill du berätta lite?
Ja, så med exitskatt avses alltså här exit från landet. Alltså man flyttar ut. Och för att göra en lång historia kort så har det tidigare varit relativt enkelt för Norges rika personer att flytta utomlands av skatteskäl. Men en stundande uppdatering av en av lagarna kring det här kommer att göra det betydligt svårare, vilket Sifter har rapporterat om.
Hur mycket skatt handlar det om då?
Ja, men så det föreslås alltså i Norge att det ska bli en exitskatt på 37,8%, och då är det på orealiserade tillgångar som överskrider 43 000 euro, alltså motsvarande runt 430 000 kronor där någonstans, som har alltså då ackumulerats i Norge. Och det här kan jämföras med hur det såg ut tidigare. En exitskatt på tillgångar har funnits, men om en tillgång inte blivit såld upp till 5 år efter att personen som ägt den lämnat landet har personen inte behövt betala. Men nu å andra sidan, om den här föreslagna exitskatten då träder i kraft, har man 3 alternativ. Antingen blir det att betala skatten på en gång, betala räntefritt under 12 år eller betala med ränta efter 12 år. Och som du var inne på, Emil, så har det ju, alltså, det har varit så mycket på sociala medier om det här. Men man kan ju fråga sig, varför blir man så arg över detta? Jo, för entreprenörer i startups så består problemet ofta i att, ja, men om vi tar exempel, aktier som är värda 10 miljoner kronor på pappret inte går att sälja. Vilket gör det svårt att få fram pengarna till att betala den här skatten. Dessutom så kan ju, alltså aktier kan förstås alltså falla i värde, i värsta fall till, nej men till ingenting, ja, vid en konkurs liksom. Vilket gör det svårt att motivera att en skattebetalning då på en orealiserad tillgång är då vad de här kritikerna menar. Och ja, som sagt, det har högljuds protesterats mot det här på sociala medier.
Precis, åtminstone på våra sociala medier som är väldigt i startup och techbubblan får man väl säga.
Verkligen, så. Verkligen. Det finns säkert de som helt har missat det här också.
Ja, så kan det nog vara. Men och det kan ju sägas också bara att det kan ju vara summor som är mycket större än 10 miljoner på pappret också. Men att man i princip inte har mycket pengar alls i praktiken. Man kan ju, det är många startups som är, ja men de kan ju värdera till 100-200 miljoner och så sitter ägarna eller grundarna på aktier för 100 miljoner kronor tillsammans. Men att det går i putten eller de kan aldrig sälja eller det tappar värde och sådär. Så att
exakt.
Det kan vara ganska stora summor som man blir krävd på. Då.
Ja.
Men vad skrivs det på sociala medier då?
Ja, men en hel del som sagt. Men en person som heter Alex Svanevik, han är vd på ett bolag som heter Nansen, som Sifter också nämnde i sin rapportering. Han skriver då att den norska regeringen dödar startup-scenen och att skattesystemet var redan dåligt som det var för entreprenörer, men att de nu tar det ännu längre. Och han menar också att grundare kommer att hållas gisslan i Norge som en konsekvens av den här ökade exit-skatten.
Vad är motargumenten då? Finns det folk som argumenterar för att det här är bra och säger någonting annat?
Alltså, om man läser liksom i kommentarsfälten i de här inläggen som rasar mot den här skatten, så är det ändå flera som liksom har, men det är med viben så här, välkommen till verkligheten. Yes, it sucks, men det är så här det är för, alltså, i många länder. Och jag läste också en artikel på NRK som har pratat med IT-entreprenören och miljardären Jens Ruggset, tror man nu talar det. Han säger bland annat att det här är en skatt som inte har något som helst inflytande på om rika ägare med stora tillgångar i företag flyttar till, ja men, Schweiz eller inte. Och han är själv en av dem som flyttade till Schweiz sen som förra året. Men han säger också att för utländska investerare blir det helt uteslutet att flytta till Norge. Och för unga med skaparlust och sig, jag tolkar det som entreprenörer, så blir det här liksom, ja men, någon form av liksom språngbräda att flytta ut ur landet, alltså Norge, så snabbt som möjligt.
Men varför tror du att norska regeringen vill införa det här?
Ja, men i den här artikeln på NRK också så säger finansministern att regeringen vill se att de värden som ackumuleras när man bor i Norge faktiskt beskattas där och annorlunda att skatten betalas.
Lite en principsak, låter det som.
Ja, men precis. Och alltså, såklart så vill ju länder samla in så mycket skatt de kan, tänker jag. Liksom där det inte blir helt himla orimligt. Och här har man väl då hittat ett litet hål i lagen som man vill täppa till och dra in pengar i samma veva. Men alltså, ändå så här, det första jag tänkte när jag hörde det här, och det behöver verkligen inte vara så, men jag tänkte ju så här, en motsvarighet till typ brain drain. Alltså att länder inte vill att deras liksom skarpaste invånare, entreprenörer och så vidare ska lämna landet och jobba utomlands, utan man vill ha kvar dem hemma i landet, för att man vill ju såklart att de ska utveckla verksamheter och innovationer där istället.
Så att det här är till för att stoppa brain drain då?
Alltså jag tror inte att det är den huvudsakliga anledningen, men jag tror att man kanske vill att folk ska stanna kvar i Norge. Ja. Men jag tänker också bara nämna det, att Norge skulle vara knappast vara ensamma med en skatt på orealiserade förmögenheter. Det är flera länder, ja, men tittar vi bara i Europa, som har det här, då är Spanien, Frankrike, Tyskland exempelvis. Så på ett sätt så är det ju inte konstigt, men man fattar ju att personer som känner att de drabbas här och nu när det diskuteras, eller drabbas, att de kanske vet att, men vi vill utomlands för att testmarknaden i Norge inte är tillräckligt stor, vi måste försöka få fart på det här, men så vet man att bolaget värderas så här mycket, då måste jag betala jättemycket skatt, men man har faktiskt inte pengarna liksom på kontot exempelvis. Så det är klart att det blir liksom att folk gnisslar tänder och blir irriterade på det här, men samtidigt så skulle det här inte vara något liksom superovanligt. Men du, vad har du för tankar? Jag är nyfiken.
Ja, men det som är intressant med den här diskussionen är att det knyter an till liksom en allmän politisk debatt om hur man bygger bra och fungerande incitament för en blomstrande entreprenörskap i allmänhet och techsektor, startupsektor som skapar nya jobb i synnerhet. Och till diskussionen hör väl då också att Norge är ju ett land som ligger en bit efter andra västeuropeiska länder som typ Sverige, och jag tror att de ligger kanske alla längst bak i Norden per capita i hur många startups som skapas och sådär. Och då tänker jag, vill man verkligen införa den här sortens policies som kanske gör det ännu svårare, som folk i branschen lyfter fram som liksom ytterligare ett argument att inte starta ett nytt bolag i Norge. Vi vet ju dessutom att det här är ju ett oljeberoende land. Mm. På något sätt så måste de ju få fram nya arbetstillfällen, nya blomstrande industrier. Och det känns ju som att det här borde vara ett land som snarare liksom ställer sig i fronten och gör allt vad de kan för att liksom locka till sig talang, och att folk som verkligen är där inte ska åka någon annanstans och starta sitt bolag. Och det finns andra länder som har liknande grejer, men till exempel att Tyskland, det är ju kanske ett mer profilerat startup-land redan. Då, det finns säkert ilska mot den här sortens regler där också, men det blir lite på ett annat sätt att de ändå har byggt upp, fungerar relativt bra. Det blir en lite annan grej än om man ligger lite efter.
Ja, du menar att Norge skulle behöva vara lite snällare och liksom se till så att det liksom blir ett ekosystem av liksom tech och entreprenörer först innan man tar till en sån här skatt?
Ja, men ligger man lite efter, då tänker jag att det naturliga är att man försöker skapa så goda förutsättningar som möjligt. Och att därifrån, då blir det lite extra lockande. Det kanske är någon som tvekar mellan om man ska starta i Norge eller något annat land, och så startar den i Norge. Och sen får man den här, några stora succéer som sen spinner vidare. Det är ju så de flesta startup-ekosystemen fungerar. Att man får ett Spotify, Klarna, Skype som liksom, leder vidare till att de som har jobbat där och fått pengar i liksom någon försäljning och så här kan investera i nya bolag. Men det känns då lite som att man går ifrån där. Det är inte det som är prioritet, utan det är lite den här principfrågan som kanske är viktig i det här fallet, att man ska få in den skatt på det som de värdena som skapas i landet som är prioriteten här.
Mm. Alltså jag tänker, vi får väl se då att det här skulle träda i kraft och att man om några år ser att liksom entreprenörskap och liksom antalet startupbolag som bildas i Norge bara minskar drastiskt. Mm. Då kommer säkert landet göra någonting åt det. Men det vet man ju inte, och det här är ju inte någonting som så här, man ser som ett eller två år framåt, kanske för kort tid, utan det kanske måste gå 5-10 år.
Precis, men jag tänker att det kanske inte kommer liksom minska drastiskt, men det kan ju snarare vara att de inte kommer i kapp andra västeuropeiska länder, och det är väl det som man borde ha som ambition kanske.
Men skulle de lyckas med, skulle Norge, grannar i Norge, men skulle Norge verkligen komma i kapp Sverige eller Tyskland, tror du det?
Nej,
om du gjorde absolut allt de kunde. Liksom.
Till exempel Estland är ju ett sånt land som är väldigt litet, men som ändå har, som jag har förstått det, skapat väldigt liksom IT-digitaliseringsvänliga reformer.
Man har fått,
de hade ju också Skype lite då, som en del, som jag har förstått det, som... Jag menar att en estländsk grundare, tror jag det var, det ledde fram till positiva följdeffekter för dem. Så att, och sen har de ju fått Bolt då, som är en europeisk jätte på mobilitetsmarknaden. Jag vet att grundaren där investerar massa pengar i små startups, växer fram en väldigt, väldigt framträdande startup-scen per capita. Så att det går ju ändå att ligga efter både liksom som land ekonomiskt i stort och som startup-scen, och ändå komma ikapp rejält ur någon slags per capita synvinkel. Så att det går ju ändå, om man kan komma ikapp de stora, det är ju så här, Sverige kommer ju aldrig komma ikapp Silicon Valley, men vi kan ju sträva efter att bli ännu bättre och gå från att vara typ rankat som det sjätte, eller så här, rankat som sjätte bästa startup-landet på någon lista till att bli bäst utöver Silicon Valley. Man kan alltid förbättra sig så, tänker jag.
Fair enough, det kan man alltid göra. Ja, men vi får väl se då vad som händer med entreprenörskapet i Norge.
Det är lite lurigt att förstå också de här reglerna exakt, så man får väl säga med lite reservation för att vi har förstått allt rätt. Kanske en norsk regeringsperson som blir jättesur nu.
Ja, då får vi helt enkelt...
Får vi följa upp det helt enkelt senare.
Ja. Grymt! Hörrni, ni som har lyssnat, stort tack för att ni är med oss. Såklart tar vi jättegärna emot kommentarer och mejl från er, ris och ros. Mig når ni på asa@breakit.se.
Mig når ni på emil@breakit.se.
Tack igen för att ni är med oss. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!